afton och välkomna till ett nytt avsnitt av Midnattsmingel, den otroligt nischade men lika roliga och trevliga skräckpodden som jag gör tillsammans med Jonas Strandberg, där vi ska ta reda på vilket av våra födelseår som var det absolut bästa skräckåret. Vi gör alltså en empirisk studie där vi tittar på och analyserar och betygsätter alla skräckfilmer som släpptes 1987 och 1988.
Det gör vi verkligen, och vi har kommit en bit på vägen. Det har varit kändare filmer som kanske folk i allmänhet har stenkoll på, och lite mer obskyra grejer.
Absolut, alltså det är, så blir det ju, eftersom vi väljer ju inte bort några filmer utan vi ska se allt, och då blir det ju att det finns ju mycket som vi aldrig har hört talas om, som
alltså,
man bara
varje,
går in med.
Varje gång du säger vi ska ju se allt, då börjar jag skratta för att det låter så jävla absurt när du säger det högt. Och vi har ändå sagt det till varandra några gånger när vi har presenterat podden och så här. Och om man förklarar vad den handlar om, bara oj, är det, ja det är det den handlar om.
Ja. Ja. Och detta, om jag har räknat rätt nu, så är detta film 37 och 38 som vi tittar på. Så vi har ett gäng filmer som vi har gått igenom redan. Och är det så att du hör det här avsnittet i TP-poddens feed, eller om du hör det i Stephen King-poddens feed, så är ju den här podden egentligen släppt i sin helhet på underproduktion/midnattsmingel. Och för att lyssna på alla avsnitt så går man in där och så börjar man prenumerera. Och det kostar 39 kronor i månaden. Man får ett avsnitt i veckan och man får en otrolig massa härliga samtal om skräckfilm, som du var inne på, både liksom de gamla klassikerna som Onda dockan och Fredagen den 13 och allt sånt där, till otroligt obskyra filmer som Blood Rage och
Hobgoblins
och Munchkins och Blood Diner, Slime City inte att förglömma. Och förra veckan så hade vi också vår första gäst i form av Lisa Dahlin, som var med oss och pratade zombiefilm, som var för jävla trevligt måste jag säga.
Det var jättekul tycker jag, och jag tycker verkligen, alltså, om man har ens en liten nyfikenhet kring sådana här skräckfilmer, alltså skräckisar från sena 80-talet, då borde man definitivt hoppa in och börja prenumerera på podden, för att det, alltså, både du och jag har ju en kärlek för de här filmerna, men vi, när de förtjänar en smäll, då får de det också.
Alltså vi är inte blyga med att dela ut ett par jabbar.
Nej, men så är det. Och det känns alltid tillfredsställande att sänka en film som förtjänar det. Men också, man blir också glad när man hittar en rulle som bara, shit, den här hade jag aldrig hört talas om. Den här är ju svinbra, den här filmen.
Eller hur?
Ja, men så då går man in på underproduktion.se/midnattsmingel och prenumererar lite. Så kan man kan testa och se vad man tycker om podden. Det finns som sagt massa avsnitt där. Så att hoppa in och plocka ut något avsnitt som känns, som du är nyfiken på. Så hörs vi där.
Det gör vi verkligen, och det uppskattar vi såklart jättemycket. Det gör ju att ju fler som kommer in, desto roligare är det såklart att göra podden. Vi har en eftersnacksgrupp där man kan gå in och snacka om filmerna och dryfta vad man själv tycker. Och sen har vi liksom, när vi har gjort den här empiriska studien, så har vi liksom tankar och idéer hur man skulle kunna ta det här konceptet vidare. Och det finns mycket roligt som vi funderar kring. Men då vill man ju gärna också ha ett gäng härliga lyssnare, som vi har både när det gäller TP-podden och Stephen King-podden inte allra minst, som verkligen hänger med och gör att det känns som att man gör någonting ihop, och det är jävligt kul.
Ja, verkligen, och jag är så jävla taggad på dagens avsnitt. För att
vi
tänker lite så här olika varje avsnitt. Om man är helt ny till podden så matchar vi, alltså vi väljer en film från 1987, ditt födelseår, och en från 88, mitt år. Och så får de Alltså vi snackar lite om båda två. Det blir någon sorts match lite mellan de filmerna. Och ibland så har vi försökt att skapa ett jämnt spelfält så att det ska bli liksom en riktig, ja men lite otippat kanske. Vem kommer ta hem den här veckans rond? Den här veckan, jag vet inte, den här veckan var typ den röda tråden filmer som har en fyra efter titeln.
Precis, alltså den liksom fjärde filmen i en etablerad filmserie.
Exakt.
Vi gick inte så mycket på kvalitet och så. Men båda de här brandsen som vi ska prata om har ju väldigt stor liksom brand recognition. Jag vet inte vad det heter på svenska, men det är ju stora, väl ansedda franchises, klassiker i sammanhanget. Men där de båda också har ynglat av sig ett par uppföljare som kanske inte riktigt brukar räknas till toppskiktet.
Nej, och om man tittar lite på vad de här, utöver att de båda är del 4 i etablerade franchiser, så är det också intressant att se var står de sig i serien som helhet. Och i ditt fall med Hajen 4, då är ju det den sista delen i serien. I mitt fall, Halloween 4, då är det typ den första tredje eller fjärde delen av serien. Det finns många filmer som följer efter.
Verkligen.
Jag säger inte att det betyder någonting, men jag farkastar
det. Nej, men det kan absolut betyda någonting. Det tror jag ändå. Men vi kanske ska dyka in i Hajen 4 eller Jaws The Revenge. Jag vet inte. Vet vad? Vi börjar helt enkelt som vi brukar göra med en kort synopsis bara för att få en liten bild av den här filmen. Och så här brukar vi göra. Därför så uppmanar vi er som lyssnar att kolla gärna på filmerna innan ni lyssnar på avsnitten, för då blir det också mycket roligare att hänga med i vår diskussion, och ni kan också, ni har säkert tankar kring det vi säger. Plus att vi spoilar ganska så fritt i den här podden.
Det gör vi.
Om man är bekant med Jaws och då Hajen, så känner man igen namnet Martin Brody. Och han är polis i den första filmen i serien och även i romanen. Och han har gått bort i en hjärtattack. Och hans änka då, Ellen Brody, hon bor kvar i Amityville. Eller Amityville är det inte, men det är Amity. Okay. Det är en annan skräckserie. Och tillsammans med deras yngsta son Sean då, som också arbetar som polis. Och en kväll när han är ute med sin båt i tjänsten då för att lösgöra någon form av boj, så blir han attackerad och dödad av en vithaj. Och Seans storebror som arbetar på Bahamas som marinbiolog kommer hem till begravningen och övertygar deras mamma om att hon borde följa med dem tillbaka till Bahamas. Några dagar senare, när de är tillbaka i det här karibiska paradiset, så blir Michael och hans kollegor, även de, attackerade av samma vithaj som alltså har följt Ellen då från Amity till Bahamas, det vill säga som har simmat ungefär 193 mil på 6 dagar. Ett illa pinkat även för en great white shark. Michaels kollega Jake är väldigt nyfiken på den här hajen och vill ta reda på allt han kan om dess beteende, så han fäster en sån här tracker på hajen som kan spåra den genom dess hjärtslag. Och sen i tur och ordning så attackerar hajen sen Ellens familjemedlemmar på daglig basis. Först är det Michael, sen är det Michaels dotter Thea. Och detta gör att bägaren rinner över för Ellen, som lånar en båt och ger sig ut på jakt efter hajen för att rädda sin familj. Hon känner att det här är en personlig vendetta och det här är inte över förrän jag sjunger, så att säga. Ellen, som då lånar den här båten, hon berättar inte för någon att hon ska ge sig av, men Michael fattar ändå att det är precis exakt det här hon har gjort. Och han ger sig då iväg tillsammans med Jake, sin kollega, och deras pilot Hoagie, som även var han som körde gänget till Bahamas i första läget här, för att hitta henne. De lyckas hitta båten, de landar på vattnet, men hajen attackerar Och Jake och Michael lyckas simma till båten där de börjar skjuta elektriska impulser mot den här hajen som gör den helt skogstokig, och den hoppar upp ur havet och vrålar och ryter som en haj gör. Och då lyckas Ellen, jag förstår inte vad det är som är roligt här Jonas, men jag fortsätter. Det är bara en helt vanlig rytande haj. Och den skäller och morrar som alla hajar antar jag. Och den här hoppar upp liksom och visar sig över ytan här, och det gör att Ellen lyckas ramma den på klassisk Jaws-manér med båten rätt in någonstans relativt nära skärten ändå.
Mm.
Och vad händer när man boxar en haj riktigt hårt på skärten? Jo, den exploderar givetvis i ett slafsigt crescendo alla Bad Taste eller Brain Dead. Och den här personliga vendettan är således över.
Mm.
Wow.
Vi har kommit en lång väg sedan första hajen. Det måste man ju säga.
Det får man säga. Och det första som slår mig är värdig uppföljare.
Mm, absolut. Nej, men jag är inte sån här. Ja, men du vet,
var börjar vi?
Ja, men okej, vi kan börja lite med så här släktskapet till den första filmen bara. Liksom. Att jag tycker liksom inte att en uppföljare kan förstöra en föregångare. Det är liksom, franchisen kan ju må sämre förstås om det bara kommer en massa kassa uppföljare, men del 4 kan aldrig förstöra del 1 typ. Alltså den är ju vad den är typ. Men
helt enig.
Men alltså den här är det är ju nästan som att gänget bakom den här serien att de typ utmanar oss som tittar lite, för att Hajen 1 är ju ett obestridligt mästerverk verkligen. Den är där uppe verkligen. Den är en toppenfilm på alla sätt och vis. Sen kom 2:an. Den är inte så där jättebra, men den är typ helt okej, upplever jag liksom. Den funkar, men den når inte samma spänningsnivåer som första, men den är kompetent gjort på sina ställen. Sen kom 3:an och bara oj gud, det här var inte alls så bra. Och så överträffar 4:an den på alla sätt, alltså på alla negativa sätt, att det blir en ännu sämre film, att de bara har nu jävlar ska vi se, kommer de hänga med oss så här långt också, hur mycket älskar ni den här jävla hajen?
Jag var på middag hemma hos ett par kompisar bara här om ja, men nu i veckan som gick, och då så satt vi, jag, min brorsa, min sambo då, min brorsas tjej och sen våra två kompisar som vi var hemma hos. Och så bara satt vi och så gled samtalet in på att vi bara, du vet, började så här, men vad fan är liksom, för vi började prata om att någon hade varit och sett Dune 2 och den var mäktig och typ så här, men vad är era största filmupplevelser? Och vi bara, men så började vi prata om, liksom, men har ni någon topp 5 på bästa filmer och så? Och då sa hon, hosten som hostade middagen då, bara direkt liksom Hajen, det är den perfekta filmen. Den är perfekt liksom. Mm. Och det är så svårt att argumentera. Alltså det är liksom, även om man inte gillar skräckfilm, alltså det är spänning och det är liksom, de har gjort så mycket med ganska liksom begränsade medel i vissa aspekter, och då har man liksom skruvat på andra saker för att kompensera, och det har blivit så, en sån perfekt symbios. Så att man fattar ju också att när jag tittar på den så precis som du var inne på, så kan ju inte en etta kan aldrig förstöras av en 4, men jag tror att tvärtom, att en 4 kan förstöras av en etta. Jag tror att att man kan titta på en uppföljare med lite alltså orättvis blick för att den följer upp ett mästerverk. Och jag tror att, nu är inte det här en bra film på något sätt, men jag tror kanske att om Hajen inte hade varit så bra som den är, så hade man varit lite mer okej med den här filmen. Om denna hade varit en fristående djurskräckis som inte byggde på någonting annat, så tror jag inte man hade varit lika arg på den liksom.
Jag förstår vad du menar och håller med i mångt och mycket, men jag tror att på samma sätt som Hajen, den första, är ett cinematiskt mästerverk, så är den också ett skolboksexempel i hur man stagear en film, hur man bygger anspänning och eller suspens, och hur man ramar in en bildruta på ett så effektfullt sätt som möjligt. Man kan liksom, jag har inte pluggat filmvetenskap, men jag kan föreställa mig att den här Hajen 1 används för att visa upp hur man åstadkommer vissa effekter. Att man kan liksom bara studera första Hajen, ta anteckningar exakt på hur de gör, hur de bygger upp den dramaturgin, hur de får filmen att se bra ut med en begränsad budget. Och sen kan de skriva en egen story utifrån de anteckningarna. Men det har de inte gjort. Det får jag känslan av. Alltså det, problemet är att de har haft liksom ett sånt otroligt starkt källmaterial som går att närstudera, som är en väldigt tydlig blockbuster som går att använda och utgå från. Men de har inte gjort det. De har dessutom haft en misslyckad uppföljare i ryggen som de inte heller verkar ha närstuderat som avskräckande exempel. Så de har liksom dels ett utmärkt skolboksexempel att hjälpa dem, och de har ett skräckexempel som borde fungera som ett avskräckande exempel. Mm. Men de har inte tittat på någon av filmerna i serien. De har bara, det vore kul att göra en hajfilm, och så har de bara liksom svävat iväg och gjort något helt eget. Tyvärr.
Ja. Nej, den har ju inte mycket... Den har inte mycket känslan kvar från originalet, kan man väl lugnt säga. Det är alltså det som jag tycker stör mig allra mest är att jag tycker i första filmen och i romanen också så framställs Hajen så extremt djurisk och alltså att den att liksom instinktiv, alltså så att den går bara på sina instinkter. Den har liksom inte de beskriver liksom hur den inte ser att det är människor, men liksom minsta lilla att de sprattlar till så känner den av det liksom biologiskt. De liksom verkligen så här hur en haj funkar för att vara det perfekta rovdjuret som det i mångt och mycket är liksom. Och den är helt känslokall. De beskriver till och med hur liksom den bryr sig inte så mycket om det är något ätbart eller inte, för att typ så här är det något, alltså den bara hugger, och är det något ätbart, okej, bra. Är det inte något ätbart, nej, skitsamma, då gör den sig av med det sen liksom. Den värderar inte, den bara är, den har ett syfte liksom. Den är en perfekt jaktmaskin som har liksom genom miljontals år förfinats till att bli exakt vad den är. Och det är så jävla skrämmande, för att i det så finns ju också att den har noll pardon, noll empati, noll känslor, hela den här biten liksom, vilket gör ett monster väldigt, väldigt obehagligt. Och på det sättet kan man dra en parallell till Michael Myers, tycker jag, som vi på något sätt ska se sen, för att där är ju också en karaktär som i sitt uttryckssätt är extremt empatilös och kall, och det gör det liksom läskigare att du aldrig kan. Alltså en mördare som du kan på något sätt köpslå med är inte lika läskig som en som bara är vad den är.
Mm.
Och denna hajen som är här är ju någonting väsensskilt från den hajen. Alltså det här är liksom en hämndlysten, småsint liksom, och till också liksom på något sätt liksom inte telepatiskt kanske, men liksom att, alltså att den förstår när de flyger upp i ett flygplan i Amity att aha, de ska till Bahamas, nu simmar jag dit raka vägen.
Men jag tolkade ändå som att Ellen Brody, att hon och hajen hade en sån connection typ. Att det finns en sån alltså det var kanske inte uttalat, men det kändes som att de hade någon sån mental koppling nästan.
Ja, någon, ja men alltså, absolut, för att hon, när hon är på Bahamas också, när hon går ut och simmar första gången, så ser hon ju inget, hör ingenting, men hon känner av liksom någonting. Att den här hajen är nära. Jag gjorde inte den kopplingen riktigt, att det fanns en faktisk sån koppling, utan mer att med hennes trauman så slog det henne liksom att oh shit, det kan faktiskt, jag vill inte vara här ute i vattnet liksom. Nej. Vilket är rimligt också.
Men alltså,
jag tycker den hajen, alltså det är en sån värdelös vändning på själva hajen. Jag kan inte förstå varför man gör den.
Nej, och det är jättekul att du tar upp det, för att det då blir det liksom en tredje grej i mitt huvud som de hade kunnat göra det lättare för sig, de som gjorde filmen. För det är en väldigt stor utmaning med skräckfilmer. Det vet ju alla som har sett några stycken, och särskilt du och jag nu när vi har gått igenom ganska många från en specifik tidsperiod, men att ge mördaren eller monstret någon typ av ursprungshistoria, att ge henne eller honom ett motiv, ett driv, en agens liksom. Det kan vara ganska svårt, och här hade de verkligen inte ens behövt göra det. Alltså det som du säger, det är ett rovdjur som vill äta. Du behöver inte göra dig besväret och försöka hitta på någonting, men så har de ändå gjort det. De hade kunnat titta, vad gjorde hajen 1 bra, vad gjorde hajen 3 dåligt, och så använde de bara ett rovdjur som monster. De hade inte behövt skriva den här konstiga, överdrivet invecklade backstoryn.
Nej, men det är exakt, och nu har du liksom, du har det perfekta rovdjuret, men nu ska den döda för att den ska vara taskig mot utvalda människor. Alltså jag tycker det blir så löjligt på något sätt.
Ja, men verkligen, de förstår inte. Jag kan förstå liksom, det händer ju ibland att folk, mindre kompetenta filmskapare, får göra film, och det är ju svårt att göra en film, och det är svårt att göra en bra film, men det kan jag ändå ha mer förståelse för. Men hur någon inte kan förstå en haj eller vad den haj är, då är man ju bara dum i huvudet. Alltså det är ju liksom inte
den. Ring en marinbiolog eller något. Prata 10 minuter. Hur skulle liksom en haj liksom reagera på det här?
Ja, men alltså oavsett vilken typ av förkunskap man har. Man har väl sett en haj i någon film någon gång, eller någon dokumentär. Man vet väl vad det är för någonting. Att de inte hyser agg. Det måste man väl förstå. Annars, hur kan man inte begripa det?
Nej, men det kan man tycka.
Nej, jag fattar det inte.
Nej, men alltså jag är lite arg på den här filmen. Men jag hade aldrig sett den innan heller. Men har den några liksom positiva egenskaper för dig? Hittar du någonting här som du ändå liksom gillar?
Alltså som du är inne på, så är det ju lätt att bli förblindad av vrede när man vet var den kommer ifrån och man har alltså den första filmen i bakhuvudet. Men om man försöker lite gå ner i puls bara för våra fina poddlyssnares skull, så tror jag att Michael Caine är ju med i filmen, det har vi kanske inte nämnt.
Ja, just det, han spelar
Harry Brown. Vad fan. Han gör ju inte ett dåligt jobb. Han är inte jättebra heller kanske, men det är konstigt att se honom i den här. Men han är väl kanske det bästa, skulle jag nog säga.
Absolut. Han är ju alltså det är han ju 100%.
Nej, men den är väl också för det går nog att gå in, för den här är ju så på många sätt så himla dålig, så jag tror att man kan nog gå in ett kompisgäng medvetna om vad det är för film, och så ser man den och dricker lite bärs och skrattar åt den. Då kan man nog ha riktigt roligt, tror jag. Alltså den är så ofrivilligt rolig på sina ställen. De förstår liksom inte hur båtar fungerar, de förstår inte hur hajar, de förstår inte hur hav fungerar, hur hav hänger ihop och hur landmassor kanske kan förhindra en haj att ta sig över en viss... Det är liksom så mycket som inte filmskaparna förstår.
Som ändå är ganska basala saker. Och ja, särskilt och i den här kontexten. Vad nej, behöver vi fatta? Inte hav och land och haj i alla fall, men sen behöver vi ha koll på...
Nej, det är så mycket. Så att jag skulle nog säga att givet att man är ett kompisgäng som har en viss förståelse eller förkunskap vad det är man ger sig in på, så kan man absolut göra det här till en double feature. Man ser den här och så ser man kanske, jag skulle kanske säga att Troll 2 är också en sån, men man blir ju lätt utmattad efter att ha sett en sån här, även om den är rolig. Om den är roligt dålig så blir man ändå så här, okej, nu vill jag se något som är bra faktiskt, för att jag orkar inte se mer undermålig film.
Nej, precis.
Nej, det är som Michael Caine och den ofrivilliga humorn kanske, skulle jag säga, är ja. 2-2 plus. Har du någonting?
Men jag tycker också Michael Caine, absolut. Och tror du han tycker så här i efterhand att det var värt att missa när han skulle ta emot Oscar på Oscarsgalan för bästa manliga biroll i Hannah and Her Sisters för att han var på set med Jaws the Revenge? Tror du han känner i efterhand att så här, fan vad jag är glad att jag gjorde det här istället?
Alltså det är ju verkligen en hårt arbetande skådespelare. Jag tycker på något sätt att det är ju piss såklart, men det är också det han ska ha all cred för att han inte ställde in den inspelningsdagen eller flyttade den, utan han bara, nej men nu har jag lovat bort mig på det här, nu kommer jag göra det också.
Han känns ju också som att han under en period, kanske ganska mycket här på 80-talet, att han var med otroligt mycket. Alltså han sållade nog inte så mycket. Han hoppade på, han hade också fått fråga någon gång, did you ever see Jaws the Revenge? Och så svarar han, no, but I saw the house it built and it's tremendous. Väldigt bra svar.
Men det är ju som du var inne på i avsnittet med Lisa Dahlin, tror jag, när du berättade att under den här perioden så var det lite lättare att få större stjärnor till lite konstigare projekt. Vi var inne på Adam West i den här zombiefilmen som vi pratade om då, som hade dykt upp och varit med och ändå strött lite stjärnglans över filmen för att han inte hade så mycket annat på gång just då.
Exakt.
Så, I don't know. Det gör ju filmen... Okej, en grej som jag ändå måste ge den här, alltså Hajen 4, retrospektivt liksom, är om man jämför med såna här riktiga, riktiga dyngfilmer som Sharknado till exempel. Mm. Det är den som dyker upp först. Sharknado har ju fått 1000 uppföljare och de är ju avsiktligt dåliga. Där har ju någon märkt så här att kolla, grabbgäng tycker om att se dåliga filmer. Då gör vi en dålig film. Det är ju helt fel. Så kan man inte göra.
Sand sharks, snow sharks.
Det är bara skit. Det är så jävla oinspirerad skit. Och då fattar man inte liksom hur... Det går inte att skapa en sån kultfilm. Sharknado kommer aldrig bli en kultfilm. Det finns inte en chans att man kan betrakta den sån. För de hade den avsikten från början. Hajen 4 skulle ju bli... den nya Hajen-filmen. Mäktigt ändå.
Mm.
Men det blev något helt annat. Så att det går bara att göra en kultfilm om man råkar... göra det. Alltså, är min tanke i alla fall.
Ja, men det känns som att nu har vi liksom, det har varit en lite intressant diskussion att ha i något avsnitt också. Särskilt kanske om man har en gäst med, bara för att få en annan input också på det. För att det är väldigt mycket av de filmer vi ser där en eller annan, eller liksom ett DVD-omslag eller vad det nu är, hävdar att det här är en kultklassiker. Mm. Ja, det blev en kultfilm, det blev en kultklassiker. Och jag tror, väldigt ofta så är det absolut inte det. Som Blood Diner, nej, det är ingen kultklassiker. Zombie Nightmare, nej, det är ingen kultklassiker. Men vad är liksom, vad är en kultklassiker och var ligger ribban? Mm. Och liksom faktiskt diskutera det begreppet. För det känns som att en del i det känns som att, för jag fattar precis vad du menar med Sharknado, för det känns som att för att någonting ska bli kultklassiker så måste det nästan ha varit att den filmen har kommit, tycker jag nu. Rätta mig om jag har fel, skriv och allt vad det var. Mm. Så måste nästan man ha gjort en film som till viss del blir missförstådd vid release. Att den liksom inte blir sedd för vad den är. Men att den lite senare får nytt liv när folk tittar på den och bara, men vänta. Aha! Eller liksom, men vet vad, det här är faktiskt, det här var lite före sin tid. Det här var faktiskt inte så dåligt som man tänkte. Mm. Eller liksom vad det nu är. Alltså, den aspekten tror jag är lite viktig. Och precis som du säger då, det kommer aldrig hända för Sharknado, för det är så utstuderat. Och det är bara så jävla medvetet precis vad man har gjort. Man har tänkt att okej, nu ska vi skapa en kultfilm som är så dålig så att den är rolig på den här premissen.
Mm.
Ingen kommer missförstå Sharknado. Ingen kommer tänka typ så, åh, Sharknado, det här kommer vara en djup, samhällskommenterande, mörk skräckis liksom.
Nej,
alla bara, okej, det här är plojigt, pajigt, vi kollar.
Alltså, nej, men ja. det är ju lite som när, det här kanske lite smal referens, men ibland kan jag håller på med stand-up lite också och har lite jobbat med reklam, tyvärr. Nej, men det grejen är liksom att ibland så kan man se, om man ser på en reklamkampanj som ska vara lite så här, lite galen, lite tokig, lite rolig, att det är inte en person som förstår humor som har suttit och knackat fram det här, utan det är någon som har tänkt att ja, det här är ju lite knäppt om vi gör så här, om vi låter någon ha en knasig hatt på sig, eller om vi hittar på ett lite skojigt ord som folk ska använda så att det blir en viral kampanj. Så känner jag lite när folk har gjort så här Sharknado och så vidare, med Mega Octopus versus Giant Squid och all skit vad det heter liksom. Då har någon suttit,
fantastisk scen när hajen hoppar upp och kliver ett flygplan på mitten.
Ja, det är ju helt stört alltså. Och då har någon, något dumt gäng, på samma sätt som när ett dumt reklamargäng sitter och försöker hitta på en rolig kampanj utan att de förstår vad humor betyder, så försöker liksom det här filmskapargänget hitta på en riktigt galen film som grabbarna på gymnasiegrabbarna kommer driva med och skoja om. Det de fattar inte. De tror att de fattar, men och det är den här oförståelsen som jag bara blir så jävla provocerad.
Jag ser att du söker det. Du sitter nästan och vrider på det lite och bara liksom.
Ja, det är lite svårt att förklara liksom, men jag tror att det kanske går fram någorlunda i alla fall, men det, nej, det går inte att göra film på det här sättet. Det går inte att göra reklam på det där sättet som de gör ibland heller. Det är den här övertron på sin egen förmåga typ som är problemet i det här fallet.
Ja. Du, jag har en grej som jag vill ta som ett plus i kanten för den här filmen.
Okay.
Och det är lite roligt att ta det i det här sammanhanget, för att det är någonting som för mina tankar till mästaren själv, Stephen King. Blir du orolig?
Lite. Jag är på lite avvaktande så här, men ja, jag lyssnar.
Nej, men det är egentligen ingen stor grej. Men det är en sak, ett grepp som jag gillar, Och det är när de i början av filmen, när de introducerar Sean, alltså sonen som blir uppäten väldigt snabbt i filmen, så introducerar de verkligen honom på ett sätt som man tänker att det här är huvudpersonen. Alltså det är den här personen som filmen kommer handla om. Man ger honom en, man ger honom ett sätt, man ger honom en partner som man får se dem tillsammans, man ger honom liksom lite relationer och så etablerar man honom som att okej, det är två minuter in så förstår man, ja, okej, det är han som är hjälten eller det är han som det kommer handla om. Sen ger han sig ut på vattnet, hajen attackerar och man tänker liksom att okej, här kommer det vara nära ögat, han kommer fatta, shit, hajen är tillbaka och sen kommer det vara hans kamp att liksom lösa detta. Mm. Och han blir bara liksom direkt av med armen, klippt på mitten, dödad, vi ser han aldrig mer liksom. Mm. Och det gillar jag. Det är lite så Mr. Mercedes-aktigt. Alltså, så jag tycker det greppet, det överraskar alltid för att man vet ju aldrig när det ska komma. Liksom. Och det kändes lite för bra för att man skulle vara med på det i den här filmen, tyckte jag. Så det gillade jag.
Det var snyggt, absolut. En riktigt snygg fint ändå. Alla Scream också, som gör ju lite på det sättet.
Ja, i några verkligen. Film.
Ja, men det har du rätt. Det har du rätt.
Jag sitter annars där och är det bara, svårt.
Ja, det är svårt. Jag sitter och väger lite i huvudet kring betyg och sådär. För om man är förstagångslyssnare på Midnattsmingel så vi brukar avrunda varje segment med att ge filmen i fråga ett betyg mellan 1 och 5. Mm. Och det är svårt alltså med den här, tycker jag. Eller det är svårt och enkelt på samma gång. Hur går dina tankar?
Ja, jag kan ju börja här på 1987 års klassiker. Mm. Det är inget högt betyg från min sida. Jag tror på det jag liksom la fram innan. Att jag tror att man är hårdare mot den här filmen för att den är sprungen ur ett liksom mästerverk som nästan liksom alla unisont håller med om att det är en fantastiskt bra film. Och då blir det här alltså hoppet, droppet kanske man ska säga, som du pratade om mellan 2:an och 3:an, men ännu mer mellan kanske då 1:an och 4:an, så otroligt uppenbart att det gör att man sitter och tänker, åh, vilket jävla piss. Jag tänker att om man bara hade sett den som en isolerad, du vet, den hade hetat The Crocodile och så hade det varit denna filmen och så var det en krokodil, så kanske man hade haft lite överseende med vissa grejer. Jag tycker fortfarande att den är så jävla dum. Jag gillar inte att man har gjort om hajen och gjort hajen till något som hajen inte är eller behöver vara. Jag tycker att skådespeleriet generellt är ganska kass. Utöver Michael Caine så tycker jag det är jävligt stolpigt. Jag tycker dialogerna är jävligt dåliga. Jag tycker han, snyggingen Michael, är otroligt träig. Och att liksom storyn bär ju inte på något sätt. Där är ett par liksom, jag tycker den första hajattacken är väldigt bra. När jag såg den scenen liksom, så kände jag ändå ett hopp om att den här filmen skulle hålla rätt bra. Alltså, den här filmen kommer aldrig kravla sig upp över en tvåa för mig. Frågan är om det ens är en tvåa. Ja. Nej, alltså vet du vad? Jag tycker det är en etta. Inte nödvändigtvis att den har sämre underhållningsvärde än vissa av dem jag har gett tvåa, men att där är liksom så stora luckor och dumma grejer i storyn att jag tycker hantverket förtjänar inte mer än en etta. Så jag ger den en etta.
Nej, jag tycker det är ett jättebra resonemang, för att det finns så många sätt som man hade kunnat förbättra slutresultatet och som de aktivt har låtit bli att göra, och det känns också som att de inte har, alltså de som har gjort filmen inte har sett någon av föregångarna liksom, inte ens originalet typ. Den är så slarvig och dum och Och den är lite ful också typ. Tänkte på det liksom, att det är ju verkligen, den utspelar sig typ på vintern ish delvis, och hösten åtminstone. Och de här filmerna är ju, alltså filmer som utspelar sig till havs, det ska ju vara liksom de här vackra kontrasten mellan det här semesterparadiset som står i kontrast då med det här hotet. Det är ju det som är en av första filmens styrkor. Men det skiter de också i. Ytterligare en grej. Alltså ju mer man letar, ju mer man pratar om Hajen 4, desto fler enkla grejer hittar man som de hade kunnat justera för att göra den lite, lite bättre.
Och till exempel att den ryggfenan är lite knäckt. Att de inte har typ fixat det.
Men alltså det är också så här, det är intressant hur du och jag sitter och pratar om den här filmen i typ en halvtimme och hittar liksom snabbt massa grejer. Massa sätt som man hade kunnat göra utan att liksom, jag fattar, det finns budgetgrejer och sådär som man kan förklara en del grejer med när det gäller dålig film. Men här handlar det ju bara om justeringar i manus och att man försöker förstå vad det är för monster man har att göra med. Det handlar ju om så jävla grundläggande grejer som den här bara skiter i. Och det gör att för mig, jag kan inte ge den något annat än en etta. Jag tycker inte att du och jag har ju också varsin nolla som vi får dela ut till filmer som, till varsin film under det här projektet. Och hade inte jag redan bränt min nolla, jag hade inte gett den en nolla. Jag vill ändå, det finns sämre skräckfilmer, det finns sämre filmer, men inte supermycket. Jag tycker den tappar bollen hela tiden verkligen. Varenda scen.
Ja. Nej, men jag tycker det är en schysst bedömning. Jag tycker alltid vi har schyssta bedömningar. Vi ger dem alltid rätt betyg. Det är ju en av storheterna med den här podden. Att alla filmer får rätt betyg.
Alltså, vi försöker vara så rättvisa som det bara går.
Ja.
Men okej, okay, då har vi gett Hajen 4 en liten omgång. Om du som lyssnar är ett fan av den filmen eller tycker att vi har varit lite orättvisa eller verkligen tycker att håller med om allt vi säger, oavsett, hoppa in i Facebookgruppen Midnattsmingel och ge dina 5 cent.
Verkligen. Och vill ni höra, är ni nyfikna på vilka, för både du och jag har ju bränt vår nolla, Jonas, för den här säsongen. Och är ni nyfikna på vilken film eller vilka filmer som förärades den äran, så blir ni ju prenumeranter såklart och lyssnar igenom vår lilla backlog. Det är mycket kul alltså.
Ja, absolut. Nu ska vi prata om Halloween 4, Return of Michael Myers.
Äntligen lite Halloween.
Ja, det har jag längtat efter också. Och det var väldigt skönt att se den här faktiskt. Det är en slasher av klassiskt snitt helt enkelt. Och om man bara lite bakgrundsinfo, jag var lite överraskad faktiskt. Jag alltid, i mitt huvud har Halloween och fredagen den 13 varit serier som bara har pågått like clockwork. Det har kommit en ny film typ var 18 månad ungefär, och så har de bara kommit tills den bara slutat. Men faktum är att den här kom 6 år efter Halloween 3. Det är en stund. Alltså, då kan man också lägga till att i Halloween 3, för Michael Myers är ju mördaren som ni alla lyssnare såklart känner till, som är Halloween-seriens stora liksom skurk. Och Michael Myers var inte med i Halloween 3. Det var liksom en annan typ av film. De experimenterade lite med att göra det till en antologi eller sådär, att varje Halloween är en ny skräckfilm och att det mer är paraplyet Halloween som är någon sorts röd tråd. Men det blev inte superväl mottaget, så att efter Halloween 3 så satte de sig ett tag, och efter 6 år så kom då Halloween 4, och då återvände Michael Myers från, ja, som vi inte har sett sedan den andra filmen. Det är också, ska jag säga innan jag går igenom plotten, Halloween 4 är också den första delen i The Thorn Trilogy, som är en intern trilogi i Halloween-serien bestående av Halloween 4, 5 och 6. Så de tre filmerna 4, 5, 6, de har en egen story arc kan man säga, som lite förklarar Michael Myers bakgrund. Den interna trilogin har sen blivit lite reviderad av senare filmer, men det kan vara bra att ha lite koll på. Okej, när filmen börjar så har Michael Myers varit i koma i 10 år, och då bestämmer någon att det är dags för hans kropp att förflyttas. Och under den förflyttningen i ambulansen, då trots att han ligger i koma, så hör han att han har en systerdotter i Haddonfield, som då är Laurie Strode's dotter. Och när Michael får höra det här så vaknar han upp och dödar personalen på ambulansen. Kort efteråt så får Dr. Loomis, som också är en återkommande karaktär i den här serien, Michaels gamla doktor. Loomis får höra att Michael har rymt och ger sig direkt av för att stoppa honom. Den här jakten den fortsätter till en bensinstation. Det blir en dramatisk flykt därifrån. Michael flyr i en bärgningsbil, tror jag, och bensinstationen exploderar. Lite mer trovärdig explosion än i Hajen 4, ska sägas. Och stackars Dr. Loomis lyfter för att hinna ikapp Myers. Och klipp till Haddonfield. Där får vi se att Michael Myers systerdotter, Laurie Strode's dotter, blir hon bor för övrigt med en fosterfamilj, ska sägas. Och hon blir mobbad för att hon är Michael Myers släkting. Hur någon överhuvudtaget skulle våga mobba, alltså, köpte du den grejen? Eller liksom, fattade du den rent?
Alltså, jag tänker att barn hade nog säkert gjort det på något sätt. Alltså, det tror jag. Men jag hade nog känt mig försiktig med att spela det kortet.
Eller hur? Men i alla fall, på det blir Halloween, och på Halloween så går ska vi se, Jamie heter hon väl? Just det, på Halloween så går Jamies fosterföräldrar på fest och fixar barnvakt. Men då dyker Michael Myers upp, men flyr faktiskt när Jamie skriker. Så det är liksom en lång jakt sen, kan man säga, där Loomis försöker få tag i Michael. Michael försöker få tag i Jamie och sådär. Det är liksom en katt och råtta lek här. Så att Loomis och sheriffen, de tar Jamie till sheriffens hus och barrikaderar för att vara säkra. De är sjukt noggranna. De brädar upp, de ställer möbler framför dörrar, hela det köret. Och sen så dessvärre visar det sig att Michael redan är i huset. Så då har de bara låst in sig själva. Parallellt med det här så råkar en lynchmobb döda en oskyldig tonåring som de tror är Michael Myers. Ett tema, ska sägas, det här med lynchmobbar, som sen återkommer en del i Halloween-serien. Tycker det är jätteintressant att vi kunde se frön till det redan här. Men Jamie och Dr. Loomis, de försöker fly, men Michael Myers följer efter. Och man ser alltid det här, att han hittat sitt byte, man kan skjuta honom, man kan knuffa honom ner för broar, men han fortsätter jaga, han släpper inte sitt byte.
Elda upp honom.
Man kan göra så mycket med Michael Myers utan att det händer någonting med hans jaktlust. Och sista scenen efter den här långa, långa katt-och-råtta-leken, då ska fostermamman har kommit hem från den här festen och ska tappa upp ett bad åt Jamie. För att liksom, det kan vara skönt att bara komma ner i varv efter den här hektiska dagen du har haft. Och då när hon tappar upp badet så blir hon attackerad. Man ser inte den här attacken, men via Dr. Loomis så hör man skriken från fostermamman. Och sen ser man, sista scenen är att högst upp i trappan i det här huset, då står Jamie, Michael Myers systerdotter, står där högst upp i trappan i en clownkostym och håller i en blodig sax. Och då är det alltså det som vi är menade att förstå är att Michael Myers då verkar ha fört över sin ondska till Jamie. Och det är då sen någonting som kommer utforskas vidare i del 5 och 6. Och utan att lägga in en egen bedömning om det är riktigt, riktigt än, så är det många som har varit väldigt, väldigt kritiska kring det här. Att plocka in ett övernaturligt element kring just Michael Myers.
Mm.
Ja, det är lite stökig förklaring där, men det är väl typ filmen. Missade jag något vitalt där, tycker du?
Nej.
Alltså det är ju alltid så med sådana här filmer med slashers, att det är i stort sett en lång jakt och ett antal kills som radas upp och sen så en stor konfrontation på slutet.
Ja, nej, men det, man kan inte ta liksom alla detaljer. Det hade varit ombärligt, eller outhärdligt, förlåt.
Du är ett fan av Halloween. Du
älskar Halloween.
Det är din serie liksom. Vad känner du för absolut. Halloween 4, tankar och känslor kring den?
Alltså, svår film att göra, tänker jag. Precis som du var inne på, så var ju hela tanken att det skulle vara en antologiserie. Och att varje Halloween skulle det komma en film med koppling till den högtiden. Liksom. Och de första två filmerna kan man ju också verkligen se som en film nästan. Alltså de är ju, den andra filmen börjar ju liksom typ sekunden efter den första slutar. Den verkligen bara fortsätter samma natt.
Mm.
Och när de sen gjorde den tredje filmen, Season of the Witch, så tror jag inte att de hade riktigt förstått hur ikonisk Mike hade hunnit bli. Han blev ju en Freddy eller en Jason väldigt snabbt, och jag tror att de insåg nog kanske inte riktigt det och körde på sitt koncept och bara, ja, men nu kör vi en helt annan som vi tänkte från början, nu gör vi den här filmen. Och den filmen är ju inte, den är inte så himla dålig egentligen. Men där är ju verkligen att folk hatade den för att det inte var en Halloween-film, det inte var en Michael Myers-film och så vidare. Och då fick de ju ta ett beslut att på något sätt, det är svårt. Det handlar om att tjäna pengar, det handlar om att smida medan järnet är varmt. Alltså använd, om man får en karaktär som blir het, så kör man väl på den så länge den drar in miljoner dollar liksom. Så de fick tänka om, och så var de ju tvungna att plocka tillbaka Michael, för att i andra filmen slutar ju med att de liksom, alltså Laurie skjuter ju Michael i huvudet liksom, i båda ögonen. Så han blir helt blind och bara famlar runt och svingar sin machete liksom. Samtidigt som de fyller upp ett rum med sån antändlig gas, och han slår och det blir gnistor och det börjar brinna, och både han och Loomis liksom blir fångade i den här eldsvådan och han brinner, och så egentligen så har de väl då kanske avslutat kapitlet Michael Myers för att gå vidare sen på Season of the Witch och sen lalla. Så hur tar man tillbaka honom? Ja, det är svårt. Man måste nästan introducera något övernaturligt. Och det gör man ju i form av att bara det att han har liksom legat i koma i 10 år och är fortfarande liksom stark som stålmannen och kan bara skutta upp ur sängen och så. Så att jag förstår att man gör det, att man måste liksom göra det. Men den här, det är en svår film att göra, för att jag tänker att det är skyhöga förväntningar. Nu ska Michael komma tillbaka. Och jag tycker inte att... jag vet inte. Det är inte min favorit bland filmerna på något sätt. Jag tycker inte. Jag tycker till viss del att den gör honom rättvisa. Jag tycker den är lite svårdefinierad faktiskt.
Jag fattar
vet inte
verkligen.
Riktigt.
Nej, jag tycker inte att den är... Jag tycker inte det stör de här, får man säga ändå, ganska vaga elementen av övernaturlighet. Alltså om man jämför med hur de kommer, vad de kommer ta den här serien senare i franchisen. Där tycker jag inte är, det är inte irriterande att de introducerar ett lite övernaturligt element. Men jag upplever nog att det är lite otydligt. Den här, att Michael då liksom överför ondskan. Jag fattar liksom inte riktigt hur de... jag tycker inte de presenterar det på ett tydligt sätt. Typ.
Det gör de ju inte. Alltså det enda är ju att enda som man får serverat är ju att Loomis direkt förstår. Mm. Alltså när Jamie kommer ut i clowndräkten där med kniven, eller saxen förlåt, och den är blodig, Loomis fattar ju direkt liksom, och han tänker skjuta henne. Mm. Alltså det är rätt stark scen. Han höjer ju pistolen och tänker skjuta det lilla barnet liksom. För att han ser ju framför sig vad det här kommer leda till i framtiden. Och han är ju på något sätt också den enda som förstår magnituden av Michael Myers. Alltså alla är ju så, ja men han är en galning och han är en mördare och han högg ihjäl någon när han var liten och ett psykfall och så. Mm. Men det är ju bara Loomis egentligen som verkligen ser den ondskan som Michael är och representerar.
De introducerade ju lite ett element av det här, alltså lite besläktat element i den här nyare, den absolut senaste Halloween-trilogin. Jag kommer inte ihåg om det är Halloween Kills eller Halloween Ends. Men i en av de två så finns det i alla fall en karaktär som blir typ fixerad vid Michael Myers. Och han blir lite så här copycat kan man säga. Och där tycker jag att de, som jag minns den filmen, att de håller det lite mer tvetydigt. Typ, för att den typen av mördare finns ju som blir inspirerade av andra omskrivna seriemördare som bara som ser det där och tänker att det där hade jag, alltså jag tar inspiration typ. Så i det fallet så kan det vara något övernaturligt, eller så kan det vara liksom en helt vanlig psykopat. Här är det, jag tycker inte att det bär riktigt att Jamie blir ond, för att kolla på liksom, även om hon är retad i skolan. Det är klart att det kan vara en origin story för en mördare. Det har man ju sett i en del skräckisar. Men hon har också ett ganska bra hem. Liksom. Det är inte så att hon är plågad på hemmaplan eller misshandlad eller alltså har ett kassliv där.
Nej, och jag tänker att hon är också för ung för att det skulle vara någon sån, du vet, att man skulle tänka att den här huvudpersonen då, eller Jamie i det här fallet, tänker att, alltså att hon börjar få tankar som att okej, jag är den här fosterfamiljen, vem är jag egentligen, ja, det är detta jag kommer ifrån, kanske se honom som liksom någon form av liksom, han är väldigt kraftfull och väldigt liksom, alltså att hon på något sätt börjar tänka kring sin egen identitet och på så sätt väcker någonting i sig. Det hade ju inte ett barn gjort på det sättet. Det hade kanske funkat om det var en tonåring, du vet, en sån här broody lite som du vet, håller sig för sig själv och fattar inte riktigt varför den är utanför, men sen så börjar den fatta och använder det till att skapa sin identitet och sin styrka liksom. Men det tycker jag inte heller funkar. Så jag tänker att det bara är just den övernaturliga grejen, att hans blotta närvaro på något sätt, alltså att den ondskan är som ett väsen som hoppar liksom. Jag gillar inte det riktigt.
Nej, jag tycker inte heller om det. Jag tycker att det sköts på ett lite ofullständigt sätt. Eller, det är kanske är en dålig formulering, men det är inte så att man behöver förklara exakt allting. Mycket kan ju ta skada av att man överförklarar olika fenomen och sådär. Men i det här fallet så tycker jag att det känns inte riktigt som att filmskaparna själva har en klar bild av vad det är de vill göra. Då hade de kanske planterat ut den här mytologin kring att ondskan kan överföras på ett tydligare sätt. Eller liksom gett den mytologin lite mer spelrum åtminstone.
Mm,
eller att man... Det är som att det bara kommer in från vänster i slutet utan att man har fått någon riktig bild av att oj, är det här en övernaturlig film? Okej.
Man kunde ju haft det som man kunde haft det som en introduktion i första filmen att det händer någonting med Michael. Alltså att någonting kommer in i honom. Alltså att han är ett vanligt barn och sen så ser man att en, jag vet inte, nu bara så en demon eller en liksom något mörker kommer in i honom eller över honom och sen så okej, nu hände det någonting och då hade man fattat direkt nu liksom att okej, det som hände med Michael, det har nu hänt med Jamie, men det etableras ju aldrig. Och jag gillar det med första filmen att så här, för jag tror, jag pratar ganska mycket med min sambo om det här med arv och miljö och vad är vad och liksom varför blir människor som de blir. Och jag är rätt så övertygad om att både och spelar in, och jag är ganska övertygad om att vissa människor har liksom väldigt låg empati från födseln rent genetiskt. Kanske väldigt hög impuls, känslighet för impulser och så vidare. Att man har väldigt olika anlag och då tycker jag det känns rimligt att det finns säkert barn där ute som är fullkomliga psykopater liksom. Och det behöver inte vara något som har gjort det. Det är bara deras arvsmassa som det blev så liksom. Mm. Och sen med rätt miljö och så kanske det hade kunnat liksom kanaliseras eller avstyras eller så, eller inte. Men, så jag gillar det liksom att han bara är han är bara sen barnsben empatilös och bara en liksom sociopat eller psykopat, jag vet inte var de gränserna går. Så det behövs inte för mig det där övernaturliga.
Nej.
Men det är samma som med Jason också, alltså han är inte heller en övernaturlig karaktär i början.
Nej.
Men för att hålla en sån här franchise vid liv så måste man liksom på något sätt ta livet av monstret och sen alltså det måste göras övernaturligt, annars så är det väldigt svårt att hålla igång det, tänker jag.
Jag tycker de hade en spontan tanke hur man hade kunnat göra den här lite mera sammanhållen, att kanske lite plocka in något element från den tredje filmen ändå, för den har ju ändå, jag vet inte hur populär den var eller sådär, men den är ju ändå en Halloween-film. Man hade kunnat retconna den lite och såhär, nej men okej, det är inte en Michael Myers-film, men det är ändå samma universum. Och då hade man kunnat stärka serien som helhet också genom att dra någonting, kanske, jag vet inte om de gör det senare kanske. Jag har inte jättestarka minnen av femman, sexan och sådär, men och den här filmen måste ju bedömas för vad den är. Den kan ju inte bedömas för saker som förklaras tydligare i en femte och sjätte del. Utan man går in och ser den här och bara... Nej, det är mycket som underförklaras. Mycket som inte riktigt utforskas tillräckligt, tycker jag.
Nej, men sen tycker jag den är helt okej. Okay. Och det skulle man kunna göra med rätt små medel. Det där med till exempel knyta an till trä. Man skulle kunna göra att... Det hade ju räckt att bara så här... I trean så är det ett företag som producerar masker som liksom påverkar de som bär maskerna på ett väldigt dåligt sätt. Och då kanske man bara hade liksom kunnat konstatera att så här, då låg han i koma. Det var det här företaget som kom ut och gjorde den här grejen. Och efter att det nystades upp så är det förbjudet med masker på Halloween. Alltså man får inte sälja masker eller så överhuvudtaget, och sen så kommer han och med sin mask får tag i en masken då liksom, och det blir en grej liksom att vänta, vad fan är, alltså att man reagerar på att någon är ute i mask. Mm. Jag vet inte, alltså det är bara sån, ja, en liten callback som bara säger okej, men det är fortfarande universumet liksom.
Ja, istället för att skämmas för trean på det sättet. Jag tycker inte att det är ett värdigt sätt att hantera den. Jag tycker inte att det är den bästa skräckfilm jag har sett, men jag tycker att den är lite underskattad faktiskt.
Ja, ja, 100%.
Och så här, det här är inte en dålig slasher Halloween 4 tycker jag. Det finns, jag tycker det finns många scener som den gör, alltså, som är riktigt snygga och den är fullt duglig. Folket som har gjort den har ändå haft en bra hantverksskicklighet och det är ju kul att se Michael Myers. Han är en spännande mördare att följa.
Absolut. Jag tycker han ser lite off ut i den här filmen, men det är ju också en annan skådis. Det är 10 år senare typ nästan. Men jag vet inte. Jag är inte riktigt överens med masken. Jag är inte riktigt överens med vissa delar av hans rörelsemönster. Och så där. Jag tycker liksom att jag tycker att han känns lika menacing i den här filmen som han gör i de tidigare. Men däremot så älskar jag Loomis i den här. Jag tycker mycket om honom genom hela serien och just hans liksom hans otroliga engagemang och känsla av liksom stress. Alltså ni måste göra någonting nu. Alltså det här kommer gå åt helvete. Jag vet vad detta är när de har liksom kraschat. Det är en underbar scen när Michael vaknar till liv i den här ambulansen eller fångtransporten eller vad det är. Och han den liksom ligger på ända i liksom ett vattendrag bredvid vägen. Loomis kommer dit och bara säger, men hur många var de i bilen? Hur många kroppar har ni hittat? Och så liksom. Och de bara, men det är en olycka. Alltså, kropparna kan kastas långt. De kan vi hitta liksom 40 meter bort och så. Han bara direkt på, det här är ingen olycka. Och så börjar han i princip gå och så säger han detta, alltså det här är Michael som har gjort detta och Haddonfield är 4 timmar härifrån. Jag sticker dit nu. Hittar ni inte Michael inom 4 timmar så träffar jag honom där typ. Och så bara går. Alltså han är bara så stensäker och liksom har en sån urgency i sig som jag tycker är, jag gillar det för att det skänker också någonting till karaktären Michael. För att de andra, polisen och sånt är så, nej men han är instlåst, nej men han är galning, han är, alltså lite avfärdande. Så jag tycker att han behövs i den här scenen.
Loomis behövs verkligen och han är någonstans tycker jag den här filmens ryggrad nästan, att han är den som bryggar den här med den andra och första filmen och har en sån, jag gillar verkligen hur hans uttryck på något sätt, han ser så här sorgsen och stenhård ut på samma gång.
Och att han har den här jävla stora brännskadan också, hela liksom ansiktet som är direkt från 2:an liksom.
Men jag gillar när de har gjort i den Halloween från 2017 tror jag, där Jamie Lee Curtis kommer tillbaka och är verkligen så här superparanoid och bor i en stuga med massa fällor och skit. Jag gillade verkligen den. Jag tyckte den var en jätte alltså, värdig comeback för serien och sen så bar det kanske inte hela vägen med de andra två, men jag gillar verkligen den, att se någon, liksom en karaktär i ögonen som har haft ett möte med Michael tidigare och hur det har påverkat den personen, och i det här fallet då Loomis, i det här fallet Laurie Strode. Så att det gör att de här filmerna får en annan konsekvens liksom, att saker påverkar människor i Halloween-serien, och det gör att den lyfts lite i mina ögon över ganska många av konkurrenterna. Det är saker har saker har effekt på människor.
Ja, verkligen, och jag tycker för min del så håller jag den högst av de här liksom välkända slasher-franchisesen. Vi har pratat innan om att kanske fredagen den 13 kanske är din favorit, och för mig så är det ju, och har alltid varit, Halloween som har varit favoriten. Och Nej, men liksom, jag tror mycket är det psykologiska och att den första filmen också är otroligt stark, alltså i serien, som också satte liksom ribban på något sätt. Sen tycker jag både att den Halloween som du beskriver, som jag tyckte var jättebra, sen tyckte jag Halloween Kills var rätt så dålig för att det blev bara liksom ett potpurri av Michael Mayhem utan något vidare djup. Mm. Det djupet som du beskriver i alltså i den Halloween då, nu den nya, eller det är så jävla förvirrande att prata om de här, för att alla heter liksom, ja. Men jag tyckte ju även om Rob Zombies reboot, jag tyckte den funkade jättebra liksom.
Mm. Jag också, tycker om den.
Samma där, tyckte kanske inte tvåan var lika bra, men helt okej. Okay. Men att den första rebooten där från 2009, eller när den kommer, jag kommer inte ihåg exakt, men var toppen liksom.
Mm. Ja, ja, absolut.
Och jag har faktiskt inte sett Halloween ens än, så jag vet inte riktigt hur det slutar.
Mm. Jag tycker mer om den än Kills i alla fall. Men men den är absolut för dig som fan av serien. Jag tycker verkligen du ska ge den en chans liksom.
Jo, det kommer jag absolut göra.
Jag tycker inte den är lika bra som ettan sådär. Det måste man säga. Men frågan är vad landar den här då i Halloween 4 från 1988? Vad landar den på skalan liksom? Jag tänker liksom att den, för mig ligger den någonstans i mitten typ av slasher, så på något sätt så visar den hur otroligt potent grundkonceptet är, eftersom den går en bit från den första filmen ändå i vilka teman den jobbar med liksom, och vilken grundmytologi och sådär. Men så ändå lyckas den ge ett ganska stabilt intryck. Det är absolut inte en kalkonrulle, det är inte en av de bästa slasher-rullarna jag har sett, men de morden vi ändå får bevittna, alltså när Michael ger sig på folk, det ser ganska fysiskt och ganska grovt ut. Det är någon, den är gjord av någon som kan stagea en bra slasher kill, om man säger. Så för mig, och jag gillar ju genren väldigt mycket, jag tycker att den här är en trea, absolut.
Mm. Alltså som Halloween fantast så var det ju bara väldigt kul att se på Michael igen och se Loomis igen och sådär. Och jag har inte sett den här filmen på jättelänge. Alltså verkligen. Och jag hade den på VHS, kommer ihåg liksom, i mitt pojkrum. Och jag har nog inte sett just den här sen dess, och tycker att jag tycker den håller ganska bra. Jag gillar hur den liksom följer på att, alltså de har ju, som du säger, de har ju medvetet valt på att bara skita i tredje filmen, och det kan man tycka vad man vill om, men om man då gör det så måste den ju klicka med andra filmen, och det tycker jag att den gör. Jag tycker att där är liksom många beröringspunkter, och den är, känns som en värdig fortsättning på den filmen. Jag tycker vissa otydligheter, absolut, men det är inget som stör mig sådär jättemycket, om jag ska vara ärlig. Och jag gillar scenen där Jamie blir ond så att säga, mer än vad jag stör mig på att den inte förankras, för att jag tycker om den som en scen. Den är oväntad, för att det är så etablerat att det är Michael som är liksom den onda. Så det är oväntat att det ska smitta på det sättet. Och Loomis liksom panik i den scenen, att han är villig att liksom ta livet av ett barn utan att blinka i princip, tycker det skänker mycket till Michael. Jag tycker Loomis skänker mycket till Michaels karaktär genom hela filmen. Och där är flera kills som bara skriker styrka och råhet, som du var inne i, när han, till exempel när han trycker tummen rätt in i pannan på någon, ja, liksom.
Den är grov alltså.
Ja, alltså, och det bara signalerar liksom, okej, okay, han är så fucking stark, han är så liksom, han är ju ett väsen på något sätt i mänsklig skepnad. Jag tycker väldigt mycket om Michael Myers som bov, Och jag ger den också en 3 faktiskt. Mm. Jag tycker att det finns andra i serien som är värda både 4 och 5. Men den här får landa på en 3.
Ja, men eniga den här veckan.
Ja, och ganska ojämn match.
Ja, fruktansvärt orättvis. Nej, men det var jättekul tycker jag. Det är alltid kul att ha en ursäkt att prata om en av de här långtgående serierna som både du och jag tycker om. Jag kan verkligen förstå vad du ser, eller jag gillar ju Halloween också sen tidigare, men jag kan verkligen förstå varför du håller den så högt, den serien. Även när den är lite, även de lite svagare delarna är ju fullt godkända liksom slashers.
Ja, absolut. Alltså jag tycker Halloween, alltså om man tittar på hela serien så är där inget sånt riktigt jävla bottennapp. Alltså där finns ingen Jason Takes Manhattan riktigt.
Nej. Det är ju en film som är svår att försvara för mig.
Det är också ett styrkebesked på något sätt. Jag säger inte att alla filmerna är jättebra i den scenen på något sätt, men där är ingen sån där man känner så här, fy fan liksom.
Nej, och samtidigt lyckas de ändå göra någonting med filmerna utan att det känns för repetitivt. Jag blir lite sugen på att se H20 faktiskt.
Mm.
Den remaken eller vad man ska säga.
Ja. Eller 20 år senare. Mm.
Just det, precis.
Med Busta Rhymes bland annat.
Just det är sant, han är med.
Den är inte den bästa. Tycker jag inte, men den är lite rolig också. Absolut. Ja.
Vilken är din sämsta i hela serien som du bara, om du bara måste rycka den?
Ja, den är ju nära alltså, om det är den.
Resurrection kanske?
Ja.
Är det Kills?
Det skulle det faktiskt kunna vara på riktigt. Men nu tänker jag liksom, tänkte jag bort de här nya. Men ja, den ligger där uppe. H20 ligger nog också där uppe. Alltså, är det fult att säga 3:an eller får man kanske inte göra riktigt?
Nej, det får man.
Ja. Du vet säkert. Det är också en av de sämre skulle jag säga.
Ja, jag fattar vad du menar. Ja, Kills är det nog för mig tror jag. Men det är en annan podd.
Ja, kanske det är det. Mm. Vi ska ju titta på 2 filmer nästa vecka också.
Ja, vad blir det då?
Och jag har ett förslag. Vi får se om du köper det.
Mm.
Jag tänker, vi vill ha en jämnare match.
Mm.
Vi kör 2-2 år.
Mm.
Med, om man bara tittar på titlarna, otroligt många beröringspunkter. För 1987, Slumber Party Massacre 2.
Ja.
Och från 1988, Sleepaway Camp 2, Unhappy Campers.
Oj, ja. Ja, men jag är på. Det låter bra.
Ja.
Eller det låter inte bra, absolut inte. Men det låter som 2 filmer som jag vill.
Vi kör lite pyjamas party, lite camping, mycket massaker.
Perfekt.
Ja, alltså det kommer bli roligt. Och jag hoppas verkligen nu att ni som har lyssnat på det här i våra andra poddfeedar, lyssna på de poddarna, ge det en chans, bli medlemmar och börja prenumerera, för att det är otroligt trevligt skulle jag säga. Och vi ser på mycket spännande film, inte minst förra veckan och kommande vecka.
Definitivt.
Och det kommer dyka upp lite gäster då och då. Det kommer dyka upp lite roliga grejer. Så in och häng med på resan.
Gör det.